Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Vad härligt att höra. Vi är tillbaka efter sportlovet. Förra veckan var ju ett förinspelat avsnitt där du berättade om en historia om från första världskriget.
Ja, just det.
Om en person som hade blivit, han blivit av med båda benen, båda armarna, ögonen, öronen. Vad var det mer? Näsan.
Ja, alla sinnen var borta i alla fall. Han hade bara känslan kvar. Johnny var en ung soldat.
Den där historien har ju levt vidare i mig. Jag har burit med mig den. Och jag har nu fått från två håll. Jag är liksom lite besviken på mig själv att jag inte kom på det här själv. Men det är... alltså den historien är också temat i Metallicas låt One.
Just det, för vi fick ett mejl om det.
Ja, men exakt. Här. Och min kompis Magnus sa det direkt. Jag berättade nämligen den här historien för honom. Så den kan vi lyssna på, eller ni kan lyssna på den när ni har lyssnat klart på den här podden, tycker jag.
Mm.
Du, vad händer annars på höjden i Värmland?
Jo, jag fortsätter att flytta över verksamhet. Jag har lite mer material som ska ner till snickeriet med bikupetillverkningen som är i full gång där nere nu. Så nu finns det lager för första gången på byggsatser som man får levererat direkt.
Oj, oj. Har du sått tomater?
Nej, det har jag inte gjort. Utan det gör jag... Nu ska vi se, när blir det?
2 veckor eller?
Är det mitten? Ja, typ.
Lå ut dem i mitten på maj.
Ja, och jag kör ju inte riktigt 8 veckor innan.
Mm.
Men jag kan göra, man kan göra så här. Det har jag ju nämnt tidigare då. Om man vill ha några som är lite mer igång som man kan sköta om. 5 plantor eller någonting.
Ja.
Som man kan kruka om och verkligen... flytta ut i växthuset tidigt i krukor som man kan ta in om det blir dåligt kallt och så vidare. Alltså man verkligen sköter om och ser till att de får, då kan man ju ha några rejäla plantor som börjar ge lite tidigare än de andra då.
Det där är ju kul att ha sådär några som lite speciellt utvalda plantor. Jag tycker att det är mysigt. Ja.
Du gör så.
Ja, jag brukar ha några inne i sovrumsfönstret. Som får lite extra kärlek i början där. Som jag håller på att flytta och ut och in och sådär.
Jag har gjort en grej har jag gjort till.
Mm.
Jag kommer att tänka på nu. Jag har ju börjat dra upp mer kryddplanter och perenner igen har jag gjort.
Okej, berätta.
Ja, jag vill ha det. Jag har gjort det en hel del förr, men liksom det har fallit åt sidan de senaste åren. Men nu tänkte jag att jag ska göra. Ja, men det har ju också det här med insekterna, biologisk mångfald. Och det är... Mynta har vi ju en hel del här, va? Och du vet, det är en sån... Ja, persilja och dill och så. Det är ju en sån känsla just det här. Och bara kunna gå ut och ha ett överflöd, va?
Mm, mm. Ja, det är helt härligt.
Ja, det är verkligen det. Och sen ska jag göra ett litet experiment också.
Okej.
Okay. Det är... jag har en rabarberhäck kan man säga på norrsidan av en del av mina odlingar. Då, några av de här små fälten kan man säga. Då, smålanden. Ja, smålanden, de är ju på... 100-200 kvadratmeter. Men... jo, men... Ja, allt är relativt. Nej, men då blir ju det både vindskydd och sen blir det en fin inramning också, tycker jag. Och de, kruxet med rabarber, det är ju att de är allopatiska. Alltså de utsöndrar ämnen som tränger undan och får andra växter att inte trivas så bra. Mm-hmm. Alltså en ogräsbekämpning i princip inbyggd i sig då. Men då tänkte jag ändå att jag skulle bredda det och se om jag inte kunde sätta perenna örter framför dem. Mm-hmm. Då får ju de, om du tänker dig, har ungefär en meter emellan varje rabarberplanta.
Ja.
Och emellan dem och framför, så att de inte hamnar liksom riktigt under bladen. Så ändå i närheten, så ska jag se om de klarar sig.
Ja, spännande.
Ju, ja, det kan bli jättebra.
Men det är inte risk att de här perenna urterna då drar sig mot det, mot landan?
Nej, jag har ganska rejäl kant där.
Okej, okay, bra. Alltså, jag hörde nämligen igår föreläsning av en kvinna som berättade att hon gjorde ett experiment där hon hade odlat en chiliplanta mellan en fänkålsplanta och en basilika. Då basilikan är tydligen liksom en sån schysst planta som hjälper andra växter att växa. Och fänkålen är en sån som sabbar för andra växter. Och då de hade liksom ingen kontakt. De var i byttor bredvid varandra. De såg inte ens varandra. Om de kunde inte se. Men man kunde ändå se att den här chiliplantan, den liksom sträckte sig mot basilikan och bort från fänkålen.
Mm.
Och då hade hon kommit på att det var att de kunde lyssna. Alltså de kunde höra ljuden. De gör också ljud när de växer tydligen.
Mm. Ja, jag funderar på det där och säger att de inte kan se.
Ja, de kan väl se. Ja.
Jag vet det. Det beror på hur man definierar det. De är ju definitivt ljusorienterade i alla fall. Och frågan är, undrar om det finns någon forskning som visar hur mycket de kan uppfatta.
Ja, det var det här handlade om då. Det var framförallt då via ljud som de... Det var liksom deras...
Okej. Okay. Ja.
Men jag har liksom inte... Jag orkar inte gå in på det mer, för att jag kan inte säga hur de lyssnade på ljud.
Jag bara undrar, Kalle, vad sa du? Var det en podd eller läste du?
Nej, det var... Det var ett panelsamtal på YouTube.
Och du, om ljud ifrån växter. Alltså, Kalle, du börjar bli rätt nördig nu, vet du det?
Ja, det är fan sant det. Du, får jag fråga om persilja och dill?
Ja.
Hur tänker du med det för att få ett överflöd? Har du sått det nu?
Persilja brukar jag dra upp plantor av.
Ja.
Däremot dill, det brukar jag direkt så.
Ja.
Det gör jag. Men där, dill är en som jag verkligen drar iväg en 10 meters rad av.
Oj,
alltså.
Oj, oj.
Så den är...
Kan man säga att du har fått dille på dill?
Ja. Mm. Och det är ju just när du ser, när den blommar sent på säsongen också, du ser alla insekter i den, va. Så...
Snytbaggar.
Ja, men det är gott att ha mycket dill.
Är det snytbaggar som brukar vara i dem?
Ja, du, det är väldigt mycket olika som brukar vara.
Alltså, jag hittade verkligen bara på, jag drog det verkligen ur röven, snytbaggar. Men det är några små orangea som brukar vara i dill.
Alltså, jag är ju väldigt fascinerad av insekter.
Inte snytbaggar.
Nej, men grejen är så här att jag är... vad är det de heter, de här som är så... De heter... Det är experter på insekter. Nästan tänkte de skulle få komma hit någon gång. Framförallt när angelikan då, fjällkvannen, blommar. För det dånar ju när man är där alltså. Jag tror det är flera hundra insektsarter där. Men jag är jättedålig på olika insekter. Man kan möjligtvis lite grann olika typer av insekter då. Så vi ser någon gång om jag får... Alltså jag njuter av att det är många olika, gör jag.
Ja.
Dit har jag kommit. Längre har jag inte kommit. Bara detta att njuta av insekter är ju en grej. Alltså de flesta brukar ju tycka att de är rätt otrevliga.
Ja. Men persilja har du sått nu, eller?
Ja.
Okej, okay, då måste jag göra det också. Jag kommer behöva bygga ut mitt hyllsystem.
Du ska dra upp ännu mer plantor.
Ja, men alltså...
det är bra att du inte tröttnar, Kalle.
Jag har ju lite... Jag är lite av en pundarpersonlighet. Nej, det var inte det jag skulle säga.
Säg något annat, Kalle.
Jag gjorde igår en liten inventering i mina fröer. Alltså efter det här godislådsfestivalen som vi har diskuterat tidigare i podden. Jag lyckades komma över typ 70 godislådor. Och har nu sorterat alla fröer. Och insåg att jag har 75 tomatsorter. Mm. Alltså inte frö, alltså jag, då är väl, tänker jag väl 5-6 plantor av varje.
Mm. Och tänk, vet du, jag bara visar detta för Ingmar och så sa jag så här: kolla här Ingmar, det finns inga hopplösa fall.
Att jag hade sorterat dem där.
Kalle har fått ordning på sina frön.
Ja, men så det känns ju jättekul. Jag och Essa började så igår. Vi sådde 6 sorter av 75.
Mm.
Men jag kommer inte få plats, så jag måste bygga ut. Och sen kommer jag inte här ihåg.
Du vet, ja, men Kalle, du vet, du måste inte odla alla 75. Det blir bara kaos. Du har ingen koll på. Prova 10-15. Mm. Välj ut det. Och så får du liksom lite koll på vilka det är. Och så korsar de sig inte hur mycket som helst.
Okej.
Okay. Det är bra om du har en liten grupp av samma sort i alla fall och kan ta frö en bit in, va? För det finns en viss korspollineringsrisk även på tomater. Och sen, de håller så många år nu, om du förvarar de bra fröerna där, va? Så kan du pröva fler och fler och så hittar du verkligen dina favoriter sen som du kan ta frö av själv.
Du tänker så.
Ja, du får tänka hur du vill, men det är ett litet tips för man har väl gjort så vissa år att man har odlat enormt mycket olika tomater och det slutar med att de flesta har man inte koll på.
Det kändes så kul bara för att nu har jag liksom sorterat efter busk och högväxande och körsbärs och sådär. Mm. Och sådana som går att lagra och man kan hålla isär dem lite. Då blir det så... då tänker jag att det blir så kul att odla dem. Då har man, alltså för tidigare har jag inte haft någon koll, så då har jag tjuvat sönder massa busktomater och sånt där.
Mm.
Men nu försöker jag ha lite koll i min uppstyrda stil.
Mm.
Du har frågat om fröer. Jag gnällde över att massa chilis inte hade grott. Och de låg i ziplockpåsar, sådana där små plast.
Alltså,
och då så var det en följare som skrev till mig, dör inte fröerna då?
Men jag vill också säga det, vi pratade om chilifröer där och du vet... De vill ju ha väldigt hög temperatur när de ska gro.
Ja, precis. Men jag har haft hög temperatur. Och
närmare 30 än 20.
Ja, det har jag inte haft. Men jag har haft mitt 25 kanske.
Ja, men det räcker.
Sen var det ju massa som grodde, men vissa inte. Men då är frågan bara, dör fröer om de ligger för länge i ziplockpåsar? Syrebrist? Alltså,
jag vet inte hur länge det är. Jag brukar skicka iväg fröer i ziplock. Påsa. Men är de för hög fuktighet och sånt där så kan de ju mögla och allt möjligt då.
Just det.
I ziplock också.
Men det finns ingen så här typ att syret tar slut så då dör de?
Alltså då får de ju ligga bra länge tänker jag. Jag har faktiskt inte riktigt grepp om vilka mängder luft det går åt. Men visst, det är tänkbart. Men... alltså en del sorter tar väldigt lång tid på sig, va?
Mm.
En del gror fort på några dagar och en del tar ett par veckor, några tre veckor. Vissa sorter kan ta väldigt lång tid.
Nu kommer de inte gro alls i alla fall, för nu har jag skolat om och slängt det som inte hade gjort.
Ja, men sen har du ju det där också med ljusgroende som du införde där.
Just det, eller, ja. Som jag hade hört.
Det där... Jag undrar om inte det är så att det där har blivit en vandringssägen.
Ja, kul. Det här är väl så roligt. Det här är smsade till mig.
Ja, det här. Nu kommer de... De skickar ju alltid till dig klagomål på mig.
Ja.
Men alltså... Jag läste på engelska så jag har aldrig hört detta förut då. Eller jag har väl fladdrat förbi, men jag har ju liksom odlat i 30 år. Så jag tänkte jag fortsätter som jag brukar göra. Och putta ner dem i jorden 1-2 centimeter. Och det har ju gått bra.
2 centimeter att, är ju väldigt djupt.
Ja, det är det. Men det är ingen fara med en chili egentligen. Men säg 1 centimeter då. Det är väl vanligast. Det står ju att man ska ställa dem på en väldigt ljus plats och sådana där grejer. Och det är ju av samma anledning som tomater. Och jag tänker att Det kan vara ett bekymmer det där att folk lägger chilifröna uppe på ytan.
Mm.
Det gör väl du med då?
Vad sa du?
Det gör väl du också då, förstår
Nej,
jag?
Nej, jag har inte gjort det för att jag tyckte att det känns orimligt att lägga den på ytan. Men jag har liksom bara haft lite jord på dem.
Ja, lite jord på dem. Vad bra, Kalle. Nej, men alltså, om man lägger dem på ytan, då får man ju vara otroligt noggrann så att precis när de börjar gro att de inte torkar. För de blir ju mycket mer torkkänsliga när de ligger på ytan. Mm. Va? Det är ju en fördel med att stoppa ner dem om de nu gror utan ljus också.
Just det.
Ja.
Ja, det verkar funka utan ljus, som sagt.
Ja, det är ju så.
Du, en annan grej vi snackade om i förra avsnittet var ju det här med bekämpningsmedel.
Mm.
Pyralider.
Precis. Vi pratade ju lite om det där med ogräs och körningar och sånt där. Och då fick en, Gustav heter han.
Ja, han har skickat facit.
Han gav ett exempel, ett uppdaterat.
Du har hoppat över en grej som han har skrivit här.
Ja.
Först skrev han, Kalle har rätt.
Ja, just det.
Mm. Det var spännande.
Årligen i konventionellt bruk. Ja, tänk.
Ja, ibland det, så. Det,
ja.
Det var du som sa att man inte beslutar för ogräs. Jag sa att man beslutar för ogräs. Det gör man tydligen. Ska jag läsa upp Gustav? Det här är ju intressant för alla oss som är bekämpningsmedelnördar.
Ja, men jag tycker att det är ett bra exempel på faktiskt hur det ser ut i modernt jordbruk. Jag är lite outdated. Jag är ju 90-talsutbildad.
Just det.
Det var ju Roundup på den tiden, vet du. Det körde man inte i växande gröda.
En bekämpningsplan för till exempel höstvete kan se ut enligt följande, skriver då Gustav. En förebyggande ogräsbehandling beroende av om man plöjer eller kör plöjningsfritt. En ogräsbehandling. Eventuellt en insektsbehandling vid behov. Sen på våren, det var på hösten då, på våren en ogräsbehandling. 1-2 insektsbehandlingar. 2-4 svampbehandlingar. En del av behandlingarna kan kombineras.
Ja.
Ganska mycket alltså besprutning.
Alltså det här är ju höstvete. Den sår du på hösten och det är ju den som ger högst skördar. Men jag kan så säga så här. Jag är lite... Ja, jag kan nog använda ordet chockad över att de sprutar så mycket nu alltså.
Ja. Men det har väl att göra med det här att, som du sa. Att du tänker på att bekämpningsmedel är något jättepotent och farligt. Och nu kan...
Ja, jag tycker det är jädrigt otrevligt med för mycket bekämpningsmedel. Så
men de kanske inte är så farliga nu för tiden. Och därför kan man då spruta... Man måste spruta mer för att de inte är lika giftiga.
Ja, det är jag. Jag vet inte. Jag kan ingenting om de här gifterna. Men jag förstår ju att de påverkar och påverkar omgivningarna och sånt också. Och jag kan väl tänka så här att det här är ju ytterligare bara ett väldigt bra argument för att börja odla så mycket som möjligt själv. Även om just vete kanske är lite besvärligare att odla.
Ja, det är väl så. Men det låter ju också, precis, du pratar om biologisk mångfald och det är så härligt med så mycket insekter och sånt där. Och så hur många insektsbehandlingar var det nu då? Det var ju, jag ska säga, en på hösten, 1-2 på våren.
Mm.
Alltså som då dödar insekter är det väl?
Ja, svampbehandlingarna här, det är ju så här att svamp i spannmål, det är ju en väldigt olycklig företeelse.
Om man inte vill ha LSD.
Ja, eller cancer. Aflatoxiner bildas utav när du får mögel i spannmål och sånt där. Det har ju varit ett dilemma vid all spannmålsodling genom årtusendena, höll jag på att säga. Va? Så det är ju kompromisser, får man väl säga, sånt här. Så att, ja, så är det. Det är ju samma som potatis. Är det en fuktig sommar så sprutar de ju mot bladmögel och sånt. Ja, varje vecka i princip.
Ja. Men om du menar att det medlet mot bladmögel, är det dåligt menar du?
Nej, men att man vet att det sprutas så här mycket.
Ja.
Jag tycker inte det är trevligt att hålla på att spruta gift på det man ska äta. Och sen förstår jag ju att det är insektsgifter och mögelgifter och så. Jag är ju varken insekt eller mögel, men samtidigt så är jag väldigt ödmjuk inför vad vi vet och historien vad som har hänt med saker och ting också när vi lär oss efter ett tag va, hur det fungerar.
Men hur ska man tänka då? För vi pratar ju också mycket om liksom svält och kalorier och det återkommer ju alltid till att spannmål är nyckeln till att vi ska liksom kunna klara oss och ha så här lyxigt som vi har i världen. Eller i alla fall i den här delen av världen.
Ja, spannmål är väl, jag är ju väldigt delad. Det är bra att du tar upp det egentligen, för jag får lite påpekanden om det här att jag håller på och pratar om det här med spannmål hela tiden. Och det är ju för att det är billigast när det gäller, och det är det som gör att du kan få ett stort energilager väldigt, väldigt fort. Jag själv äter inte mycket spannmål. Just nu äter jag i det närmaste ingenting skulle jag säga.
Oj, 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 skomakarens barn går med trasiga skor.
Nej, men alltså vi pratar ju om de här vetelagren och det. Jag har ju massa vete här och vi använder vete. Det ger vi till djuren och fåglarna och sådär va. Men det är klart, alltså vete är ju en av de stora, vete, majs, ris. Det är väl de största kalorikällorna. Livsmedlen, ja, som vi har i världen. Ja. Så de är ju oerhört betydelsefulla. Så är det.
Ja, precis. Men, så då, man måste
jag själv köper ju utav en ekobonde. Och han kanske får 7-8 ton istället för 10 ton per hektar.
Ja.
Någon till den storleksordningen. Då kör han med rötslam, för du måste ju gödsla va?
Mm.
Så han tar ju från biogasanläggning då.
Mm.
Och det är ju så. Det är ju det, hur man än vänder sig så sitter rumpan där bak va?
Mm.
Med den struktur och det vi har idag, du måste ju, plockar du bort, du får göra en näringsanalys på en jordbruksfastighet. Tänk dig den, all den mängden näring du plockar bort från den. När du skördar och skickar iväg till kvarnar och så vidare och ut till bagerier och till djurfoder och sådana grejer på andra platser.
Mm.
Alltså, du måste ju föra tillbaka näringen på något sätt. Va?
Mm.
Och det är ju det är ju där som konstgödseln då har varit så oerhört effektiv. Att kunna producera den billigt med billig energi. Så det är ju det som har gjort att det har blivit en av de grejerna som har gjort att det har blivit väldigt stora skördar. Kortsiktigt i alla fall. Alltså därför att du får ju betydligt sämre humusuppbyggnad i jorden om du inte tillför organiskt material istället. Va?
Men nu pratar vi om bekämpningsmedel.
Ja.
Och det, min fråga var väl egentligen så här. Om vi skulle väl inte kunna ha så här mycket lättillgängliga kalorier om vi inte hade bekämpningsmedel?
Nej, vi har ju pratat om det där förut. Jag ser ju... Jag har ju varit mycket hos en växtodlare, en ekologisk växtodlare, som inte har några djur på sin gård. Och det innebär att han har ju inga fleråriga vallar, alltså gräs, hö, ensilage, nej, bete. Som han slår då flera gånger per säsong. Eller som betas och trampas utav klövdjur då. Så där ser man ju alltså att ogräset är väldigt svårt med jordbearbetningsmetoder, alltså hackning och plöjning och sådana saker och hacka i växande grödor och så. Det tar över alltså.
Mm.
Så han måste ju byta metod ifrån traditionell växtodlare efter ett tag alltså.
Ja, och vad ska jag göra då? Så,
nej, men alltså han får väl införa vallar eller... Alltså du behöver ha det här med vallar, fleråriga grödor och sånt som ogräsbekämpning. Helst att de ligger i 3-4 år va?
Mm.
För då tar du rot och gräs och sådana saker på det sättet. Genom att slå det då alltså. För då gynnas det här klövern och vallväxterna i övrigt så pass mycket av det. Och du... svälter ut kan man säga rot och gräset då, som inte tål att slå så mycket då.
Alltid
du säger det är det där vi har berättat, vet du, om kvickroten.
Oh.
Den är ju tuff alltså. Men den är ju, om du slår den när den är i tvåbladstadiet, men det kan jag tänka mig, vallar med tre skördar och sånt där på ensilage, så hinner den ju bli större va.
Mm.
Så är det ju. Men den får ju stryk av att du slår den hela tiden då. Så är det.
Ja. Oh.
Men det går ju att bedriva jordbruk, men frågan är, alltså du har ju såna otroliga skördar nu för tiden då.
Ja.
Och det tittar man på vad spannmål och sånt där har kostat genom de senaste decennierna här, va, så är det ju helt ofattbart hur produktivitetsutveckling då som det har varit att hålla nere priserna, va.
Kul att du sticker ut hakan lite, Patrik. Hoppas inte få någon skit nu bara.
Jag tycker jag har varit ganska nyanserad åt båda håll. Mm. Jag tycker det är jäkligt otrevligt med allt det här sprutandet. Mm. Jag liksom tänker inte lägga någon tid på att detaljstudera det heller, va? Utan det finns säkert, och de har säkert hittat på. Jag vet inte vad det betyder, om det kommer ut i vattendrag eller hur det påverkar eller om det finns kvar och så vidare. Och vi efter ett tag får lära oss att det där kanske inte var så jädra bra egentligen.
Herregud, Patrik, nu kan jag inte prata mer om bekämpningsmedel. Jag vill gå vidare.
Nej, jag tyckte vi kunde ha ett lite roligare avsnitt. Men det jag tycker var bra i alla fall där, det är det här att Gustav där med sitt exempel visar verkligen hur det ser ut idag, va? Att det är så pass mycket. Alltså de här sprutorna som de har, de används verkligen.
Nils, lägg in musik, fort!
Ja!
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har fått en fråga till podden från Mattias. Han skriver så här: hej och tack för en podd. Jag hoppar över några ord. Tack för en riktigt bra och intressant podd. Jag har fått tillgång till ett par plåtfat med spänningslock som det tidigare varit livsmedel i. Tänkte använda de här för att förvara mjöl, gryn, pasta, salt och socker lite mer långsiktigt. De är mussäkra och lufttäta och kommer stå i ett varmgarage, alternativt ett källarförråd tillhörande lägenhet. Så hur gör jag för att maxa beredskapen på 200 liter volym och hur skyddar jag innehållet från att bli dåligt?
Ja du, 200, det var mat han var ute efter eller?
Ja, du kan säga att han ska ha diesel i den ena.
Kan jag göra det?
Ja.
Ja, det beror ju på hur han är. Så har han en bensinbil då, så är det ju dumt att ha diesel.
Jo.
Ja, alltså jag tycker att han ska satsa på torrvaror.
Ja.
Och sen om han har, då är den tunnan är i princip lufttät.
Ja,
då, va?
Ja, det är så att den är lufttät.
Du har ju en gummitätning i falsen där på en sån tunna. Så klämmer du ju fast den så den tätar emot, locket tätar emot tunnan då, va? Så det är ett väldigt bra sätt att förvara. Jag förvarar kläder och sånt i såna tunnor. Viss utrustning och sånt också.
Det vanligaste är att man har en garderob, Patrik. Men...
ja. Alltså, mina garderober är för... Nej, men det är så här. Det är ju som jag sa till dig det första när jag kom in i din laggård.
Ja.
Oj.
Ja, helvete. Dina grejer. Mössen hade käkat en dunjacka.
Ja.
Det var yrde fjädrar i hela ladan.
Alltså, man har ju grejerna på förstöring. Mm. Alltså... det är ju ingen idé att lägga ut i bananlådor eller någonting sånt där. Utan då är sån här 200 liters plåttunnor. Väldigt, väldigt bra exempel på förvaring då.
Ja.
Även utav grejer alltså. Men, som man inte vill kasta.
Men han säger att han vill ha mjöl, gryn, pasta, salt och socker. Mm. Och då är frågan, hur tycker du att han ska liksom lägga upp det? Ska han stoppa ner paket med socker, paket med pasta i de här? Eller ska han liksom gå all in och fylla den ena med 200 liter fusilli? Eller hur ska han tänka?
Han hade två tunnor, va?
Ja.
Ja, det är ju 400 liter. Mm. Det är ju jättemycket. Alltså jag skulle nog, om han nu tänker att detta ska vara ett lager som han ska ställa åt sidan och inte rotera.
Det är känslan.
Ja, visst är det det. Och då tycker jag att han ska kosta på sig och köpa de här större mylarpåsarna.
Ja, bra.
Och använda det där i.
Och sen
syreabsorbenter i också då, va? I varje mylarpåse. Och så svetsa igen dem med en, eller smälta igen dem med en plattång eller strykjärn eller någonting sånt där. Definitivt. Och sen proportionerna. Jag kan väl säga att man underskattar ju ofta hur mycket salt man behöver.
Mm.
Och det är ju också beroende på, ska du ta vara på saker, tillverka saker själv och sånt där, så är det ju, behöver du ju ofta ha salt till det, va?
Ja.
Så ta inte för lite salt. Nej, men du vet, man har ju det där förhållandet till salt, att det är någon liten ströare, så tar man lite på maten ungefär.
Just det.
Ska du tillreda en köttbit på 2 kilo, ja, men det är ju liksom 40 gram salt i princip, 2%.
Mm.
Eller till och med lite mer, om du inte ska göra en saltlag, då. Ja, nej, men salt går åt i alla fall, va? Och sen tycker jag han ska hålla sig till de där torrvarorna och kanske, ja, men alltså sådana här, jag har själv några hinkar här som man lastar dem och bär, de är ju rätt tunga de här 25 liters hinkarna. Om det är ris i eller någonting sånt där.
Mm.
Och så ibland så kommer det en med penne i. Det känns som man har konserverat luft ungefär, va? Du vet, det är ju bara en massa hålrum, ja, i det där.
Alltså det är bättre att ha något lite mer finkornigt.
Ja, vill du ha pasta så ta spaghetti.
Ja.
Och så ställer du och packar de där hårt i så fall, va? För då blir det inte så mycket. Då blir det rejält tyngd i den hinken också. Men annars är ett alternativ faktiskt då att kunna mala och göra egen pasta då, va?
Men spaghetti är ju nästan den bästa pastan överlag, tycker jag. Alltså godaste.
Alltså jag lutar nog åt att hålla med dig faktiskt.
Uh-huh.
Ja. Jag tycker det. Men sen jag som hållit på lite grann med pasta då. Det är ju så. Men jag, så är det ju. Alltså i södra Italien så har de ju en otroligt häftig. Alltså det var ju väldigt fattigt där då, va? Så att de har en variation med att enkla redskap forma enormt massa olika pasta då, va? Som de tillagar.
Ja.
Med, ja, gafflar och små bräder och allt möjligt. Det där, om man tycker det är spännande med pasta och sånt, så titta på den kulturen där alltså.
Då får du komma ihåg då, Mattias, att du ska spara, du ska också ha gafflar och små brädor.
Ja, precis.
Satsa på salt och snabbmakaroner eller spaghetti och lägg i mylarpåsar med syreabsorbenter, så kommer.
Ja, men också när man har de volymerna som 400 liter, så har du ju såna här saker som potatismjöl, majsena och så vidare, va? Alltså torrvaror som du har i skafferiet. Vill du göra krämer eller någonting, så utav bär eller så, så är det bra att ha det också när du har de mängderna, va?
Ja.
Mm. Alltså att man skapar en variation utifrån ett torrskafferi helt enkelt.
Ja. Du, jag ska säga också, den som hade mejlat om Metallica One hette Martin. Mm. Förlåt Martin, jag sa det förut. Du, sen har vi fått en kommentar kring det här fågelavsnittet vi gjorde. Vi pratade om vilka fåglar som är bäst att ha. Och det är Lars Gerik som tycker att vi glömde vaktlar.
Ja, det gjorde vi ju.
Vaktlar är bra med ägg året om på väldigt lite foder. De kan lägga ägg med 18 timmars intervall så man kan få mer än ett ägg per dag. Skulle säga att bra hönor lägger 8 ägg i veckan. Ett väldigt gott kött dessutom på vaktlar då. De ruvar inte själva så man måste ha kläckare och spannmål behöver krossas eller malas. Det är väl nackdelarna. Har du haft vaktlar, Patrik?
Nej, men på småbrukarkursen i fjol så var det en som tog med sig vaktlar då. Hon är väldigt förtjust i dem och äggen och så vidare. Jag personligen själv tycker att du vet, vi pratar om det här och har lite större hund så det inte blir så jobbigt att slakta dem.
Ja.
Eller att det blev någonting för att det går åt en del arbete att göra det faktiskt då. Va? Och vaktlar är väl väldigt små om vi säger så.
Ja, precis. Ja, de är ju som talgoxar.
Ja, lite större är de väl. Men det är ju just det, det finns ju, alltså har du lite yta så, alltså du får ju ägg hela tiden. De är små, små äggen. Hur stora är de egentligen? 20, 25 millimeter? 30?
Mm.
Ja, 20, 25, ja, någonting sånt va? Men de, vad jag förstår så har de väl utvecklat vissa tekniker också när det gäller att skala de här äggen och sånt som gör att det går ganska fort då.
Jag var väldigt intresserad av vaktlar i början när vi flyttade till gården. Jag höll på att tänka hela tiden att jag skulle ha vaktlar. Men det har liksom inte blivit av. Och nu har jag helt kommit av mig. Jag vet inte riktigt vad det är som... Det lockar mig inte riktigt längre.
Nej, jag har till och med köpt en sån här vändare som du sätter äggen i kläckaren för att, till vaktlar. Då, va? Det är väl de enda äggen i princip som jag skulle kunna tänka att kläcka i den. Men jag har också kommit av mig när det gäller vaktlarna då.
Ja, jag kanske får kolla upp det. Inget som jag läste på om när jag höll på med det där förut, det var att de får inte ha för högt i tak. Därför att de är så otroligt flyktbenägna så att om de blir rädda då kan de flyga upp och då slå huvudet i taket och bryta nacken om de hinner få upp för mycket fart.
Mm.
Det tycker jag lät spännande.
Ja.
Nej, men det är väl många som har vaktlar i små burar bara. Så att då om man till exempel bara har liksom ett radhusgarage att ha sina fåglar i, då kan man ju ha vaktlar.
Alltså jag tänker så här att vaktlar är säkert helt perfekta i rätt kontext då.
Ja.
Så är det. Så att vi borde ju ha tagit upp dem.
Ja. Gjorde vi inte?
Men, nej.
Men tack Lars-Erik för att du håller koll.
Ja, absolut. Supertack.
Sen har vi fått en fråga från Emil. Han skriver så här: som nybörjare gjorde jag misstaget att odla potatis på nybruten mark. Konsekvensen är nu att jag har fått knäppalarver och mjöldagg dessutom. Min fråga är vad jag kan odla i den bädden som inte tar skada av nämnda skadedjur. Planen är att sätta tre systrar.
Mm.
Och tre systrar då, för er som inte har lyssnat på alla avsnitt och fört anteckningar, det är majs, squash och någon böna som klättrar på majsen.
Ja. Eller ärta kan man ha också om man vill.
Ja.
Men knäppalarver, det är ju så. Gör man vallbrott så är det väldigt stor risk att man får knäppalarver i potatisen. Då.
Alltså jag har begått ett vallbrott men jag tror att det är preskriberat nu.
Mm. Det tror jag. Det är ett par år vet du, så är det preskriberat sen kanske.
Ja. Nej, men, precis, för det här nybörjarmisstaget har jag också gjort. Jag visste om att det skulle bli så här. Jag plöjde upp ett potatisland i gräsmattan därför att det var gräsmatta överallt här där vi flyttade in. Och jag behövde någonstans ha mitt potatisland. Så det är väl så man får göra helt enkelt.
Alltså jag tycker att det är bra att ha potatis efter vallbrott. Och därför att du får ordning på jorden och ogräset och så bra med potatisen. Det blir väldigt fin jord.
Ja.
I den kombinationen. Och jag har inte fått jättemycket knäppalarver. Jo, någon gång har jag fått det. Och då gjorde jag helt enkelt så här att jag, när jag skördade så sorterade jag helt enkelt. För det var ju inte knäppalarver i allt va. Och det gick till grisarna.
Ja.
Potatisen med knäppalarver då. Så jag kokade dem i en större gryta och gav till grisarna istället.
Det var ju smart. Men och sen är det väl så också att de här knäppalarverna försvinner vart efter?
Ja, det gör de. Jag har hört att det kan vara värst år två. Alltså jag tänker så här, att det varierar ju med jordar och växtlighet och så vidare som har varit där. Men jag tror inte det är någon fara att odla tre systrar på samma mark. För det var så jag tolkade att han tänkte göra.
Ja, precis. Ja, så
var det. Ja, så det tycker jag absolut han kan prova. Och sen efter det året så går det alldeles utmärkt att odla potatis där också då, utan knäppalarver. Men, det största, väldigt, väldigt, väldigt små angrepp på knäppalarver.
För, men du menar att är det en bra plan att sätta tre systrar nu, eller ska han köra på med potatis?
Nej, han har ju redan odlat potatis en gång.
Mm.
Ja, nej, han kan köra med tre systrar.
Och sen potatis?
Ja, mm. Om man vill det. Om man vill, det är ju, du ska ju gärna ha fyra år emellan tycker jag. Gärna fem år emellan man odlar potatis på samma ställe då.
Det där är så svårt.
Ja, det är ju just för att du kan föröka upp till exempel bladmögel och sådana saker om du odlar för tätt då. Va?
Och så kommer man att prata med någon gammal gubbe eller gumma som har haft sitt potatisland på samma ställe i alla år.
Ja.
Och så verkar det gått bra.
Ja, du vet. Här, mitt första grönsaksland här, det var nog en gammal potatisåker som hade fått en rejäl mängd granfrö, ett fröår. Så det växte jättemycket sådana här täta granstörar där helt enkelt.
Mm.
Men sen när jag röjde detta, alltså du vet det, var nog 60-70 centimeter jord va?
Gud vad härligt.
Här uppe på, ja, görfin jord då. Och jag tänkte ju direkt, här har det varit ett ställe där de har haft potatis i 200 år på den här gården. Det är ju gamla fingårdar här från 1600-talet då. Nej, 200 år. De börjar ju med potatis först på 1800-talet på allvar, så i 100 år då.
Just det.
Ja.
Men så det går också?
Nej, oftast gör det inte det va? jag kan inte historien och så vidare, men alltså risken för bladmögel, nu har du mycket bladmögelresistenta, men samtidigt kan man säga att det är en bra grund det här att odla olika växter efter varandra, och det är ju lite grann att i alla fall över tid efterlikna naturen, att det inte är enbart samma gröda hela tiden. Det har lite olika behov för olika växter och sånt också som gör att det blir variation, så att växtföljd är väldigt bra.
Ja, det är bra för alla som pallar och håller på med det.
Ja, alltså när du får, Kalle, när du får potatiskräfta eller såna här grejer i din jord och inte kan odla på jättelänge, så tänker du, jag skulle nog lyssna på det där. Ja.
Men du har ju rätt, jag måste göra mina egna misstag.
Ja, en del måste ju göra det.
Ännu en fråga från Anna. Nej, ännu en fråga. Den här gången från Anna. hon undrar hur är det med får. Hon vill ha mer av mina mjölkfår, Patrik.
Mm. Jag är ju jättenybörjare på det där.
Ja. Hur går det?
Det går jättebra. Jag trodde att de skulle ha lammat nu. Men våran bagge verkar ha varit en riktig gentleman faktiskt.
Mm.
Det är ju så här att vi köpte ju två tacklamm i fjol då.
Mm.
Och en äldre bagge faktiskt. Och vi släppte ihop dem. Och då var ju inte de här lammen könsmogna.
Ah.
Så, ja men det var för de var så få. Och de var så små de här, så vi tyckte att de går ihop och så håller han reda på de här lammen.
Ja.
Och så vi har inte haft riktigt, riktigt stenkoll på när beteckningen har skett i och med att de har gått hela säsongen. Va?
Ja, ja, ja.
Och när vi räknade på det så tänkte jag att det skulle ha blivit lamm här kanske redan tidigt i februari. Men de har inte lammat än och som det ser ut, tänker jag att det fortfarande är några veckor kvar. Inte många, men man ser. Jag känner, jag har vuxit upp med får. Men det är ju länge sedan. Och jag ser ju när de lägger sig ner. Så ser man det här klassiska. Att liksom att magen brer ut sig åt bägge hållen.
Mm, va? Just det.
Det är något där inne. Ja. Det är något där inne. Nej, men det är väldigt, väldigt, väldigt spännande är det. Och jag har ju inte mycket mark. Så jag samarbetar ju med grannarna när det gäller bete och sånt där. Och sen blir det ju lite speciellt med mjölkfåren också, därför att du vill ju mjölka dem.
Mm.
Blir ju lite besvärligt om du har dem liksom på en äng.
Ja, långt bort, ja.
Ja, ja. Precis. Det blir besvärligt med 500 meter och hur du ska mjölka dem och så vidare. Visst, man kan lära dem att mjölka dem, men man vill helst ha en organisation på det där med pall och sånt där för att underlätta. Mjölkpall alltså. Alltså som du ställer upp dem på, de är ju så låga.
Mm.
Och så att det blir att göra i ordning det här. Men vi kommer inte att börja mjölka i år, utan det får gå till lammen. Och då ställer ju de in mjölkproduktionen efter efterfrågan där, va?
Just det.
Så det går bra. Så det ska bli väldigt spännande att komma igång med detta också. Få in lammkött i egenproducerat lammkött. Och det som vi har pratat förut, lära sig det där.
Ja.
Djupdyka i matkulturen runt det där på bredden och även charkuteri och ta tillvara och så vidare, vad man kan göra för någonting med det där. Vi har ju hållit på mest med älg historiskt och gris, i viss mån kaniner och höns också då, men och tupp framför allt. Ja. Men mest gris och älgkött då.
Just det. Du, hon undrar så här, vad krävs för att ha får och hur väljer man ras?
Mm, alltså får är ju otroligt allsidiga djur på det viset att du kan få både kött, ull och mjölk ifrån dem då. Och även päls egentligen och skinn.
Vad är det för fåglar vi hör? Är det sångsvanor du har skaffat?
Ja, det är gässen. De är jätteglada nu. Jag har släppt ut dem. De har ju varit i växthuset i vinter.
Jaha.
Vi har ju inte fågelinfluensarestriktioner här än i alla fall. Så att de får gå ute nu, så de är rätt lyckliga nu på våren. Du vet ju vad det är för tid på våren. För fåglarna.
Ja. Vi såg...
Det ska ju bli ägg snart.
Ja, jag fick första laddningen ägg igår.
Ja.
Alltså det kom 15 stycken plötsligt. Från ingenstans.
Mm. Mm.
Vi såg sångsvanor i morse. De samlar sig på fälten här utanför oss nu. Och Björn blev så... Jag berättade då att de ska flytta och så här. Han blev så knäckt att han ville inte att de skulle flytta.
Nej, precis. Jag kände inte vi var färdiga med fåren där, Kalle.
Nej, för fan. Vi är inte färdiga med fåren, men jag är på att berätta en historia. Ja, säg om fåren nu. Det var så jävla viktigt.
Ja. Nej, men alltså det är ju... När man växlar upp till får och så vidare så måste man ju fixa ett djurplatsnummer då, va? Alltså då hamnar du in i jordbruksbyråkratin. Det gör man med grisar också.
Och höns nu för tiden.
Ja, gemensam. Du måste registerhålla hönsen då. 50 kronor om året är det. Men just det här med, alltså de är ju extremt allsidiga. Att du kan få många olika produkter ifrån dem då. Men sen, man måste ju fundera på vad man själv vill ha ut av dem. Alltså, jag tycker det är så himla roligt med de här som håller på med ull. Mycket, och de har speciella får för att få fram speciella ullkvaliteter och sådana där saker, va. Så det kan man ju rikta in sig på, då får man ju titta på det. Och sen kan du ju ha köttdjur för du vill ha fram mer kött. Då är de framavlade för att få mycket kött och på rätt ställen och så vidare på kroppen, också köttansättningen då. Men sen kan du ju också ha mjölkfår, och i Sverige så är det väl vissa grejer liksom och vart så där. Jaha du, har du fått gå ner och mjölka fåren till och med nu, din fattiglappa?
Ja.
Du vet, ja. Och så vi har inte haft så mycket av det. Getter har vi ju haft och mjölkat och kor då. Men samtidigt så vet man ju att finullsfåren då. Du hade väl finullsfår, va?
Ja.
För det reagerar jag ju över att, men bruna... Jag är ju lite, på vissa områden så är jag ju lite efter. Alltså jag är ju 57 år, så att det sträcker sig ju över ganska lång tid, mina erfarenheter. Och de är ju inte alltid up to date, va. Men bruna finullsfår. Men jag förstår ju att det är ju finska finullsfår som man har plockat in. Och de hade bruna också. Och det är ganska länge sedan.
Jaha.
Så att det var också rätt outdated information jag hade där. Finullsfår ska ju vara vita. Eller ljusa. Men så är det. Så det finns ju bruna med.
Ja.
De har man i alla fall mjölkat. Och jag vet också att en del parar de här ostfrisiska, de här tyska fåren då som jag har, med just finull, för att det blir bra mjölkproduktion av det också då, va? För att få upp genetisk bredd och sånt då. Det finns inte enorma mängder med genetiskt material av ostfrisiskt i Sverige då. Hoppas att en del börjar ta in mer.
Finns det någon sort som är så här som Bielefeld, att den är ett allround får?
Ja, men då har vi ju det här med, du vet, beredskap, lantraser och så vidare. Man kan väl säga de här mjölkfåren. De är ju verkligen allround alltså. De har bra ull, bra
hull,
storlek och köttans. Ja, det där kommer vi till sen.
Ja, ja.
Det är det som kan vara vikande då, va. Och sen får du ju dessutom fårmjölk. Och jag har inte haft mycket kontakt med fårmjölk, kan jag säga. Jag har druckit getmjölk och sånt där. Men jag fick fårmjölk förra året. Alltså, otroligt god mjölk, va. Den var, smakade i som komjölk, men mycket krämigare, om man säger så, på ett positivt sätt. Alltså inte att den var tjockare så, utan en gräddigare smak, om vi säger så.
Var det någon får smak?
Nej, ingenting. Det är vad smakade. Det är ju, så mjölk smakar ju mjölk, komjölk, va. Men alltså om vi tar det som utgångspunkt, så var det neutral mjölksmak på det. Och, men det är mer fett och protein i fårmjölk. Så att när du gör ost på dem så får du, normalt brukar man säga att det går runt 10 kilo mjölk, 10 liter mjölk till 1 kilo ost då.
Mm.
Men på får så går det åt hälften så mycket, så det är 5 istället.
Jaha, kan man göra feta ost?
Ja, det kan du göra, och pecorini och många olika grejer, hårdostar och mjukost. Det finns en väldig kultur runt det där med fårost också då, att lära sig, va. Så det ska ju bli otroligt spännande. Jag ska faktiskt åka på besök hos vänner som har ett mejeri här nu längre fram. Och få med en hel dag när de ystar där. Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
Kul.
Ja,
hur mycket mark behöver man när man har får, undrar Anna?
Alltså det beror ju på vad du har för mark. Alltså det är en väldig skillnad på skogsbete och extremt näringsrik åkerjord då, va? Hur mycket mat du kan. Men om man tar en, visst säga så här, du vet, en grov höftning på lite vanlig svensk åker,
ja,
med, i Mellansverige och sånt där, så tänker jag att du kan nog ha någonstans 4-6 får per hektar i alla fall då, va?
Ja.
Men sen är det ju också så här att du kan ju ha får på en mindre yta och köpa foder. Eller åka iväg och ta foder, skörda foder, vallfoder och så vidare. Och ha dem på en mindre yta. Men det man får se upp med när det gäller får då, det är ju parasittrycket. Va?
Just det.
Så att det får man studera noga så att man får med sig det. För det kan ju bli illa om du har dem på liten yta.
Ja, jag har haft, hade mina får på samma ställe i 2 år. Eller något sånt där. Då fick de någon parasit. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Så då flyttade jag dem och avmaskade dem. Och då blev det bra.
Ja.
Men så där måste man, det var ett viktigt, liksom viktigt. Det har jag fått lära mig den hårda världen.
Ja, de dör fåren, ja, av parasittrycket om man inte sköter det där, va. Så att vill man få det där att fungera bra, då får man ju alltså en rotationsföljd över år med beten av får, och då går det åt stora mängder. Mm. Alltså om man inte vill använda avmaskningsmedel, va.
Alltså det kan vara lite,
det är ju lite samma tänk som det här. Det, å ena sidan sitta och klaga på att bönderna sprutar på maten, och så använder man avmaskningsmedel själv. Alltså grejen är ju så här att det är ju som det är. Man hamnar ju i en dilemmasituation då. Nej, då kan jag vill inte använda avmaskningsmedel och jag har inte tillräckligt med mark. Nej, då kan jag inte ha får. Skita i det i så fall, va.
Men jag kan säga om får, som jag också har kossor. Kossor är svårt att sköta utan traktor, kan man säga. De äter så jävla mycket. Man behöver liksom kunna köra balar till dem. Men får klarar man att sköta för hand. Det är en ganska stor skillnad. Men det är ju viktigt att ha tillgång till foder. Så att du antingen köper eller gör själv. Annars så blir det jättekrångligt. För de, även om det är lika mycket som kossor, så de äter ju ganska mycket. Och de kan också, jag har min upplevelse att de kan vara liksom lite fisförnäma när det gäller bete.
Ser de ner på den, Kalle?
Nej, men de är så lite picky med vad de vill äta och inte och sådär. Alltså om gräset är för långt till exempel, då kan de tycka att det är till och med ofräscht. Ja.
Nej, men alltså getter och får och även grisar är ju definitivt riktiga torpardjur, va? Och det kan även de här mindre korna vara. Jag vet, vad är det för kor du har?
Nej, men jag har en mjölkras.
Men utav de här...
RBG eller vad fan den heter.
SRB.
Ja, exakt.
Svensk röd boskap. Ja. Ja.
Röd, blå, gul. Nej, RBG. Ja, vet fan. Men i övrigt, vad behöver man? Man behöver ju ett vindskydd åt dem. Alltså tre väggar och tak.
Ja.
Och sen behöver du halm som de kan ligga på.
Ja, eller det går med hö också då, med något fint strö som de kan ha på.
Ja, så att
ofta i mellansvenska bygder är det ju, som i mina bygder är det väldigt... Ja, du får åka till granngården och köpa halm för 20 kronor i kilot eller vad det är.
Ja.
Men
man kanske kan ta granris då?
Nej, men du kör ju med hö som strö då istället.
Lyxigt.
Ja, det blir det.
Ja. Och när det gäller foder i övrigt, så minnas jag har gjort misstaget att ge dem, de är bredvid grisarna, så jag ger grisarna vete. Då skriker fåren så mycket, så då ger de lite vete också. Så skriker de ännu mer så fort de ser mig nu. De tigger väldigt mycket. Men det gillar de i alla fall väldigt mycket. Men deras huvudsakliga föda är ju ensilage och hö. Och sen när det gäller slakt, och det undrar Anna också över, så jag har ju slaktat lamm, och det har gått, alltså det är ganska smidigt att hålla på med. De är inte så stora, så man kan oftast, man kan liksom lyfta dem själv, hänga upp dem. Då går det att liksom manövrera omkring dem ganska bra, så att du kan liksom ta ut dem i hagen för att skjuta dem och bloda av dem. Liksom en smidig process. Det är lite trixigt det där med att du vill inte ha så mycket ullsmak, så att du får vara lite försiktig när du typ använder en kniv för att, som rör utsidan, och sen en annan kniv som rör insidan och sådär. Men det kanske är självklart för folk. Men det är typ som att slakta liksom ett rådjur. Eller stycka ett rådjur.
Ja. Men jag kan säga, jag kom på en grej som är viktig att säga. Det här med olika raser och vad man vill satsa på. Ull, kött, mjölk. Jag sa att ostfrisisk är en väldigt bra kombinationsras. Alltså bra ull, inte som de perfektaste ullraserna, men går att använda till mycket. Bra hyfsade pälsar, men inte som gotländska pälsfår där du kan få flera tusen för en päls, va? Och så vidare. Utan de här är ju det att de mjölkar mer. Men om man mjölkar ett djur, så måste du, det är samma som vi tog med jordbruket där, om du plockar ut mycket näring så måste det ju komma in mycket näring också, va?
Just det.
Och jag har vänner som har mjölkfår där jag fick smaka i fjol då, och de varnar ju just för det att det är svårt att hålla hullet på de här. De behöver rätt kraftigt foder. Alltså det är ju tvärt emot de här lantraserna som går och äter sly och blåbärsris, va? Så speciellt om man mjölkar dem då, va? Då måste, alltså du kan ju inte räkna med att ta ut 2-2,5 kilo mjölk per dygn av en mjölktacka som går åt hälften så mycket att göra ost på som en ko. och tro att du kan ge dem lite tunt ängsgräs, va?
Nej.
Det funkar ju inte. Nej. Utan du måste ju tillföra den näringen med om du ska få ut den i mjölk, va? Det är ju ingenting att tycka är något konstigt. Så är det.
Ja.
Annars får man ta en get som ger en liter eller någonting då, va? Lite mindre.
Ja.
En lantrasget eller någonting sånt.
När det gäller ullen så jag har provat att göra garn på ullen.
Mm.
Jag skickade iväg den på, och man, med tvättning och allting. Det var supersmidigt. Jättedyrt. Var det. Och det verkar svårt att få, det verkar vara långa köer på alla ställen som gör sånt där. Så det varnar jag för. Nu har jag de två senaste årens ull bara ligger i en hög. Jag tror att det bor möss i den.
Det är en sån, jag tycker det är så kul. Jag har ju, eftersom jag varit intresserad av sånt här över tid, så följer man ju det där. Och nu är det en extrem boom på ull och ullförädling och allting. Och det är ju verkligen skitroligt alltså. Mm. Och ja, men det är det för att just den här kunskapen kring kvaliteter och alltihopa det här, va, då får ju den en boost och lever vidare i befolkningen. Va? Mm. Bara för 10 år sedan då fick du ju leta efter äldre kvinnor oftast liksom som kunde verkligen sortera ut det här och få olika egenskaper på garn. Och, ja men du vet, det är ju hur mycket kunskap kring allting egentligen. Mm. Va? Men det är, ull är ju också ett fantastiskt material att jobba med och det är ju verkligen våran historiska kulturs material nummer ett, även om vi håller på med lin och sånt här också då. Mm. Så är ju ullen när det gäller kläder, det är ju liksom vi det.
Mm.
Så den är, jag har hållit på i som ung vuxen en del med ull, med tovning och nålbindning och spinna med slända och såna där grejer, tova. Karda och hela den där biten. Kom aldrig riktigt, jag provade väl med spinnrock någon gång, men jag tittade när de som gick textillinjen på Bäckedal spann med sina spinnrockar. Så körde jag med sländan lite grann. Vi gjorde faktiskt en upprättstående varptyngd vävstol också. Vi byggde en sån. Det är en vävstol med sånt här skäl. Du vet där du kan föra tråden i och så slå. Och så växlar du sen trådarna så väver du in tråden. Så den hade det här. Inte det att du behövde trä utan. Och den var varptyngd. Det betydde att den stod upp mot en vägg. Och så hängde varpen. Alltså trådarna som du väver emellan då, den hängde med stenar ner till. Det är en vikingatida vävstol. Eller inte vävstol, men väv. Varptyngd
fan,
vävstol.
Folkhögskola är verkligen som ett live.
Ja, det är ju det. Vi pratade ju om den för ganska länge sedan.
Mm.
Och det blev ganska mycket respons, förstod jag, på det Bäckedals folkhögskola. Oh, för jag fick ett mejl från rektorn där som verkligen tackar för marknadsföringen.
Ja, oh, roligt. Du, för att få ull så måste man också klippa fåren. Och det har jag också provat. Det är skitjobbigt. För det tar jättelång tid om man är dålig. Jag var nere på 35 minuter per får när jag liksom hade kämpat och lärt mig lite.
Sen då svälter du ihjäl som fårklippar om du ska försörja
exakt,
dig
på det. Exakt, så hittar en kille som bor en mil bort som gör tar 100 spänn per får och gör det på en minut per får. Så nu får han göra det istället. Så han kommer till mig. Helst ska man komma 2 gånger per år. Om man vill ta vara på ullen så ska man då klippa dem på våren och sen ska man klippa dem i september. Och den ullen som man klipper i september är den som man sen ska ta tillvara. Det är den finaste ullen tydligen. Vinterullen, ja. Den ska man inte hålla på med. Den ska man slänga, säger han. Men så det är i alla fall ett meck. Det måste man liksom göra. Och ska man själv så då medför det väldigt mycket ångest, i alla fall i mig. Det var liksom en månad om året som jag gick och tänkte på. Så här, fan, jag måste klippa fåren. Helvete, helvete, helvete. Det blir lite lättare sen jag la ut det. Men det är fortfarande en grej som man måste komma ihåg och göra. Mm. Men sen en annan grej som är med ullen som jag vill säga, det är ju att man får ju väldigt härliga skinn när man har slaktat får. Så skickar man, jag skickar dem till Tranås, det kostar typ 350 spänn för ett skinn. Så får man, det, man saltar det själv först och sen skickar man det. Det är super. Mm.
Men det är också någonting, ja, det är absolut. Det kan man ju börja med, men sen om man vill så är det ju faktiskt också ett annat väldigt trevligt hantverk. Det är ju att garva skinn själv och ta vara på det. Mm. Det är ju inte heller, alltså man måste ju lära sig det, va, men det är ju inte heller supersvårt att få till riktigt bra skinn själv om man tränar och lär sig.
Det har jag inte provat, det måste jag prova. Ja, alltså för jag tänker så med det med fårklippningen, typ så här, nu jag har gjort det så att jag vet att jag kan, men nu jag behöver liksom inte hålla på och göra det varje gång. Det är samma med styckningen, det är också lejt bort. För att jag vet att jag kan stycka, men det tar så jävla lång tid och blir bara ångest för mig, så då kan jag liksom, då har jag en kompis med slakteri, så då gör han det åt mig.
Mm.
Och så bekostar det liksom 20 kronor kilo till det jag betalar.
Ja, men det är ju det där vi har pratat om. Vi får ju frågor ibland av någon småbarnsmamma, tänker jag, är väl det vanligaste som frågar just om det där, hur vi hinner med allt. Och det där tyckte jag du svarade väldigt bra på nu. Man kan inte hålla på med allting hela tiden, speciellt inte om man har småbarn. Nej. Alltså var sak har sin tid, utan mer att man prioriterar det som man verkligen tycker är viktigt och roligt.
Precis.
Och sen kan man ju då utvidga det där genom att pröva på olika saker och testa kanske några gånger tills man tycker att man har koll på det, och så gör man det där ibland, va. Mm. Ja, just det med styckning som du säger då, så på lite större djur som grisar och sånt, då jag brukar, nu har jag, för jag tycker det blir för mycket markskador så som jag har det nu, så jag har inte haft grisar på länge nu, men då har jag ju köpt, men då köper jag ju halva grisar.
Mm.
Och det är ju just för att i och med att det inte blir så jätteofta som man styckar, så är det väldigt bra. Du jagar ju, det gör ju inte jag.
Nej.
Då blir det, vill jag gärna stycka själv. Dels för att få det som jag vill ha det, men också för att upprätthålla kunskapen då, mm, färdigheten. Mm. Och sen finns det ju olika sätt att stycka, och då kan man ju testa och variera lite beroende på vad man vill göra för charkprodukter och sånt, mm, där då.
Jag tycker skönt att det är bara att få allt vackat och klart istället för att stå och harva med fryspåsar, eller om du ska vacka allt själv så tar ju det, alltså om du inte har en väldigt bra vakuumförpackare så tar det väldigt lång tid.
Ja, men så är det ju, alltså du vet de här kalkonerna jag slaktade och styckade här i höstas. Alltså vilket jobb det var, va? Mm. Men då blev välhängda, det är superfint kött och så vidare. Jag fick ju det, och nu var ju det här, jag har inte slaktat sådana här kalkoner förut. Och du, de var ju större än de här lammen du pratar om, kan man väl säga, va?
Väldigt, väldigt välhängda också.
Ja. Och men det är ju som du säger, alltså, hade man haft småbarn hade man ju bara inte gjort det.
Så är det. Du, ja, apropå småbarn, nej, inte apropå småbarn, men nu är vi klara för idag.
Ja.
Har du något du vill tipsa om?
Jag kan väl säga så här då, att det är småbrukarkurserna är dags om man ska vara med på det. Det finns platser kvar. Det är en på den ena och fem på den andra, tror jag.
Mm.
Vi drar igång nu i om drygt en månad med trädtillverkning. Jag kommer att stoppa intaget någonstans i slutet på mars här nu, på de kurserna. Och sen, så att vill man vara med då och ta någon av de där sista platserna där, så är det dags att göra det nu under mars. Småbrukarkurserna, för alla, man, ibland glömmer man ju av det här. Man tror att alla har hört alla avsnitt typ. Mm. Men det kan ju vara någon som lyssnar först då. Man kan gå in på småbruk.se, webbsidan där. Så kan man gå till kurser och läsa om den här kursen då. Det är 8 dagar där man följer under säsongen. Och mitten på april nu, då börjar vi med att lära oss grunderna för att göra egna fruktträd. Två grundläggande metoder för sticklingar, för att göra bärbuskar och sådana saker. Alltså bygga upp en egen plantskola för att ha lite mer tillgång till rimliga kostnader på en frukt- och bärodling. Och sen kör vi olika metoder för systematisk plantuppdragning. I maj och juni så följer vi upp och fortsätter med utplantering, bevattning, kompost, ogräs, hantering, hur man ska tänka runt sådana, hur man tänker kring att utforma sin trädgård och så. Växthusodling, kommer in på biodling, en orientering där vad bina är för varelse och hur man sköter dem. Alltså du får inte en biodlingskurs, det ryms inte i det här, men du får en introduktion till dem och framförallt kanske en inspiration till det, men även smådjuren då. I juli, augusti kör vi en slåtterhäll där man lär sig slå med lie, ställa in lien, hålla den vass, det är knackeliar vi kör med. Och sen får man lära sig hur man härsar och då kör vi med stånghärsor. Alltså störar istället för trådar och ståltrådar och snören och sånt där som har blivit vanligt i många delar av landet då. Och sen avslutas det i september med en dag för tillvaratagande. Alltså vi mjölksyrejäser, vi konserverar med tryckkokare och vi gör must och pratar det. Fermentering, vin och cider och sådana saker också.
Gud vad kul!
Ja, det är ju det. Det är en väldigt, väldigt, väldigt rolig kurs. Både för oss som leder den och för deltagarna har vi förstått.
Och jag har ju sagt det här förut, men det är anledningen till att ni egentligen ska gå den här kursen. Det är ju för att ni ska få tillgång till Patricks privata telefonnummer. För då kan man ringa honom och så kan man få en sån här podd i örat alla dagar i veckan.
Det blir ju ganska många. Jag kan säga att det är väldigt få som ringer till mig, Kalle. De har sån respekt för det så att de inte gör det. Ja, det är så här att när man kund hos mig så får man tillgång till ett supportforum. Och det är ju ett forum. Alltså jag höll på i några år och min hustru sa, du kan inte hålla på så här och hjälpa alla åt alla håll och kanter. Utan då, och det är just det där att hjälper du en så har du bara hjälpt den just då. Mm, va? Just om du det. Kör så att många kan se det så behöver, för det är ju så, har du 10 nybörjare som ska börja med någonting, då ställer ju de 10 samma frågor.
Mm,
va?
Mm.
Och det är ju likadant hela tiden och då är det väldigt bra om du kan svara på de frågorna så att alla nybörjare kan gå in och få de svaren utan att du måste ta det på telefon.
Men du får också tänka, så, det är inte bara att du hjälper, alltså du hjälper inte bara mig utan du har ju hjälpt alla mina kompisar också.
Ja.
Så precis. De frågar ju mig.
Ja, precis. Ja.
Jag hänvisar bara till det något gått helvete.
Ja. Jo, men visst är det så också, Kalle, att man lär sig som mest när man lär andra. Då förtydligar man ju allting och strukturerar det även för sig själv. För att du ska kunna förmedla det. Jag tycker det är ett av de bästa sätten att lära sig faktiskt och fördjupa sin egen kunskap. Det är att förmedla den till andra.
Gå Patricks småbrukarkurs, annars är du ju dum.
Får vara snäll nu, Kalle.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Och ta hand om varandra och öka din beredskap så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram, hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.